Hej och varmt välkommen till Kulturpodden som den här gången ska fira påsk genom att tala om hur tron har visualiserats i olika tider. Och vi ska ta avstamp i Anneli Kantos roman Rottien Pyhimys som har varit en stor framgång och som handlar om kyrkomålningarna i Hattula kyrka. Och sen ska vi då fundera vidare utgående från det här. Och när jag säger vi så är det jag, Silja Sahlgren Fortstad, som vanligt har med mig Marit Lindqvist. Och så har vi med oss Petter Lindberg. Välkommen.
Ja, tack.
Du får gärna säga några ord om din arbetsbild så där i övrigt när du inte är med i Kulturpodden.
Nej, jag är inte med. Det här är faktiskt premiär för mig så det är lite spännande. Men till vardags gör jag radiodokumentärer, podcastserier, lite webbinnehåll om ämnen som jag tycker är intressanta. Mycket sånt här förstås, historiska nedslag och aktuella fenomen och sånt som intresserar mig. Och hoppeligen andra, hoppas jag.
Allt sånt som passar inom ramen för kultur.
Absolut.
Jättefint. Innan vi går in på den här boken som vi har som sån där utgångspunkt idag så tänkte jag börja med en sån här rundfråga till alla. Att om jag säger tro, ser ni någon sån här tydlig bild framför er då? Petter?
Vad ska jag säga till svara på det där? Om jag nu så där spontant associerar och det här med att man kan alltid tala om The Simpsons så har ju Gud ofta en ganska, ja, han dyker upp titt som tätt där i den serien. Och då ser man oftast en stor gestalt och ofta då hans fötter i klädda sandaler. Och det är på något sätt en sån här, bild som kanske jag tänker på hur ordet Gud och tro att det är ju lite förstås klisché och den här bilden av en gammal vis man i vitt hår och långt skägg och så går han i sin kaftan, vita kaftan och sina sandaler, jag menar, det är ju verkligen en klischébild.
Men väldigt tydlig sådan, måste man ju faktiskt säga. Sådana som man förknippar med söndagsskole, glansbilder och sånt ganska mycket.
Precis, ja. Och kanske lite det här, det fanns de här som också användes i religionsundervisningen i skolan, de här pedagogiska, bibliska motiven då, alltså sådana äldre tavlor som då visar olika scener ur Bibeln. Jag menar, det är ju också sånt som också har präglat mig som har gått grundskola. Att det där se då Moses med sin stav, jag menar, det är ju också sånt som jag kan tänka mig att det är bekant för väldigt många andra.
Ja, det här kommer ju att knyta fint till det vi ska tala om en stund. För min del igen så märker jag att det som nog hetsar sig fast mest och som jag automatiskt kommer att tänka på är ikoner. Alltså helt traditionella ikoner, eftersom min mamma konverterade till ortodoxin när jag var 12. Och då kom liksom de här ikonerna in i bilden. Även om vi nog hade haft det tidigare också hemma, så där helt som konst. Så hade jag från början som barn lite svårt att förhålla mig till det. Just det här att det är inte här naturalistiska och de här klassiska bilderna. Och de är ganska platt på ett sätt och så här. Och jag funderar varför det är alltid de här samma motiven och så där. Och nu märker jag som vuxen igen att jag... Det är just det jag tycker om, att det är de här samma eviga bilderna. Det händer inte så mycket där. Och jag tycker om den där tanken på det som någon slags sån här kanal.
Mm. Ja, det är intressant när du ser det här med ikonerna. För jag ser framför mig min farmors knotiga händer när jag tänker på tro. För hon var en väldigt duktig porslinsmålare. Mm. Och hon målade väldigt mycket ikoner. Hon var en teolog, prostinna, mamma till 8 barn. Och jag tänker på hennes tro som på något sätt genomsyrar vardagen. Det var en tro som var i vardagen, som gjorde. Alltså hennes tro var väldigt aktiv. Tro var kanske mer ett verb, skulle jag säga, när jag tänker på henne. Med hennes farmors knotiga fingrar som målar de där ikonerna.
Oj, vad bra. Alla de här bilderna på något sätt anknyter jättefint till det vi ska tala om. Just det här uttrycket för tro i så här omsatt i ett hantverk, för det blir ju väldigt tydligt i den här boken som vi ska tala om. Och jag tänkte att vi kunde kanske börja med att du, Marit, får etablera vad Anneli Kantos Rottien Pyhimys är för en slags bok.
Ja, det är en väldigt intressant bok. Den var nominerad till Runebergspriset också, om jag inte minns helt fel. Kom ut i fjol. Utspelar sig i början av 1500-talet. Alltså det här är en fiktiv berättelse. Vi måste göra det klart för lyssnarna där ute. Utspelar sig i början av 1500-talet i Hortala by, där man har rest en kyrka, Heliga korsets kyrka i Hattula. Alltså det här är en tegelkyrka från slutet av 1400-talet. Och nu har man då städslat ett antal målarmästare från Sveariket som ska komma och utföra de här smyckningarna, målningarna i den här kyrkan. Och då kommer Andreas Pictor och Martinus från Sverige. Och de städslar en ung finländsk gosse, Vilppu Niilon poika, som ett slags alltiallo som ska hjälpa till med schablon och dekormåleri. Och han faller ner för en steg och istället så städslar man en annan alltiallo som är en ung kvinna som heter Pellina. Vi kan komma in på allt det här lite senare. Vi kan bara konstatera att i den här byn så är Pellina en ganska ensam och utstött ung kvinna. Byborna ser på henne med misstro och missbehag. Hon är ingen som är en aktiv del av den här bygemenskapen. Så att det handlar om väldigt mycket, skulle jag säga, om de här, hur man målar rent konkret, också det hantverket kring att hur gör man, hur gjorde man när man målar de här målningarna som i den här kyrkan är, alltså närmare 200 stycken. De fyller hela kyrkan, de finns på alla väggar och de finns i sakristian och i vapenhuset, i valven och pelarna. Och så här. Och i centrum för den här berättelsen har vi då den här kyrkan som är tillägnad det heliga korset. Och då har man också den här legenden om kejsarinnan Helena som ett centrum, en kärna i den här berättelsen. Det berättas då om den här kejsarinnan Helena som gjorde en pilgrimsresa till Golgata i Jerusalem där hon ville hitta Jesu kors. Och så hittar hon den här platsen där korsfästningen hade ägt rum och hittar ett av korsen som då hade hela en dödligt sjuk kvinna som man kunde bevisa att det här korset verkligen då hade varit Jesu kors. Och enligt legenden då så hade en bit av det här Kristi korsen, en liten pytteliten relikdel, funnits i ett sånt här silverskrin inuti ett krucifix som hänger i kyrkan. Mm. Och det här gjorde då att den här kyrkan blev ett jättepopulärt resmål för pilgrimer under medeltiden. För att det här krucifixet sades då bota sjuka och benåda de syndiga och ge kraft åt folk att orka utföra viktiga ärenden. Mm. Så att hon har tagit, Anneli Kanto har alltså tagit en historisk berättelse, en historisk plats och levande gjort den då i sin fiktion i den här Rottien Pyhimys. Hela den här byn, den här kyrkan och de här människorna, de här målarna och allting som skedde runt omkring den här kyrkan.
Nej, jag vet bättre att du läste ganska tidigt skede, den här romanen.
Jag läste den i fjol höstas faktiskt, då var den ganska nyutkommen. Jag läste den med anledning att jag skulle intervjua Anneli Kanto. Och ja, den är fortfarande väldigt levande, den här boken för mig. Det är ju, tycker jag, ett gott tecken hur många böcker på något sätt hänger kvar med efter man har lagt den åt sidan. Och inte kan jag påstå att den sådär ständigt dyker upp, men nu när vi skulle diskutera den här så märker jag på något sätt att det fanns ju hemskt mycket saker som på något sätt stannar kvar och som på något sätt kändes relevanta då och som känns kanske ännu mer relevanta nu när vi sitter här och diskuterar den. Så att det där är en spännande bok.
Jag är den i sällskapet som har alldeles nyss stiftat bekantskap med den, för jag började läsa den nu i samband med att vi skulle tala om den och blev helt jätte på något sätt förtjust i väldigt mycket av den. Och just precis det här som du, Marit, var inne på, det här konkreta kring det här målandet. Och jag måste ju då fort åka på en egen sån här utfärd till Lojo kyrka, där man då säger att det är samma konstnärer, hantverkare som har gjort de kyrkomålningarna som i Hattula. Och jag har ju varit i den här kyrkan mängder av gånger, för det var just under tonåren som var det så här som mina föräldrar gärna då, när man hade besökt någon annanstans ifrån, att kom och titta på den här kyrkan, för den var ju sådär omtalad. Och jag förstod liksom mitt, vad är liksom, hallå, hur spännande är det här? Och nu när jag kom in i den här kyrkan och hade då den här texten i bakgrunden, så var jag så här som att, wow! Jag såg liksom på något sätt ur ett helt nytt perspektiv. Jag tycker det finns så många fina sådana här beskrivningar i boken, alltså just kring det här konkreta, att stå där och fundera på att hur ska man kunna få de här dimensionerna rätt och hur ska man få tyngdpunkten rätt, att du kan inte sätta väldigt mycket målningar i ena hörnet för att då det måste uppvägas av något annat i andra hörnet. Och vilka skeenden ska man placera var och i förhållande till varandra? Och också liksom helt de här materialen, alltså hur snabbt den där kalkytan liksom torkar och du får inte göra fel. Och allt sånt här, det var otroligt fascinerande läsning. Mm.
Jo, nej, jag tycker också just det här att hur mycket Anneli Kanto måste ha satt sig in i hur det gick till att måla den här, de göra utföra de här målningarna där på 1500-talet, för att hon skildrade hur man blandar de här färgerna, hur tjock den här färgpastan ska vara. Så jag får lära mig att den ska vara tjockare än välling, tunnare än gröt. Och vilka verktyg man använder sig av, alltså allt från olika slags skinn, getskinn och kaninskinn. När man gör de här schablonerna till exempel så ska man då ha schabloner av svinskinn och så har man då knyte av getskinn som man doppar i färgpasta som man sen kan stämpla genom de här schablonerna. Och sen just då, vilka penslar man ska använda sig för olika ändamål. Ska man använda svinborst eller ekorrsvans till exempel. Och allt sånt här, jag tycker det blir väldigt sinnligt hur hon beskriver allt det här och hur de jobbar där i den här kyrkan då. Andreas Pictor och Martinus och sen då Pellina som kommer in som den här tredje. Som Pellina så får börja med att göra de här schablonerna. Hon får det här verkligen ströjobbet där, för hon, dels för att hon är kvinna. Så får hon ta då det här skitjobbet då, så att säga. För att det är ju också någonting oerhört att hon får ta plats där i kyrkorummet och får utföra de här arbetena. Den här Andreas Pictor säger någonstans där att Guds förakt att låta en kvinna måla i kyrkan. En kvinna kan inte vara kyrkomålare. Hur kan en kvinna klättra upp för de höga stegarna och måla uppe i taket? Och så här. Så jag tycker också det här porträttet av den här unga kvinnan är lite intressant här. Alltså hon är ju en skicklig dekormålare i sig. Hon drejar kärl och har lärt sig att måla, dekorera de här lergodsen som hon säljer på marknaden i byn. För till saken hör att hon är hennes mor och hennes far är okänd. Hon har vuxit upp med den mannen som har låtit uppföra eller göra de här tegelstenarna till den här kyrkan. Så han har lärt henne allt hon kan. Så att hon är lite udda, för hon kan både läsa, skriva och räkna till skillnad från många andra, både män och kvinnor i byn. Så är hon väldigt lärd.
Och talar svenska också.
Och talar svenska, ja. Och hon är väldigt stor och stark och hon beskrivs som inte särdeles kvinnlig. Och byborna tycker att hon är märkt av djävulen, för hon har så rött lockigt hår och hon har gröna ögon och hon är vänsterhänt. Så att hon har ju allting emot sig.
Jag tänkte en sak som också är väldigt tydlig, det här just att hon då är bra på att handskas med det här hantverket i sig, och hon har gjort mycket sånt tidigare. Och ändå när hon kommer in i den där kyrkan så slås hon av de här bilderna. Mm. Att det blir väldigt starkt det där visuella intrycket som hon ställs inför. Och det är ju också någonting som man på något sätt kommer att tänka på när man läser boken, just det här med att bilder i sig, den enskilda bilden kan vara så oerhört stark på ett annat sätt än vad den är idag för oss som hela tiden lever i ett sådant visuellt
skede. Ja, inte stark utan också till och med lite farlig för att det där där i något skede säger den här Andreas att nu läser jag på finska, kuvaa osaa jokainen lukija, siihen ei tarvita oppia. Alltså vem som helst kan tyda en bild, att det krävs ingen lärdom till det. Och jag kan tänka mig att det på något sätt också i den här boken skildras ett sätt hur kyrkan på något sätt måste ge avkall på sin makt. Att i och med att de då pyntar sin kyrka och får de här bilderna, så blir det ett sätt också för församlingen att så att säga förhålla sig till tron på ett helt annat sätt. Att den där prästens tolkning blir inte en alenaråden, utan de får liksom via de här bilderna en närmare tillgång till tron och innerligheten. Och det tycker jag är väldigt fint skildrat, att de på något sätt, församlingsmedlemmarna får äntligen göra sina egna tolkningar och de får liksom ta plats i kyrkan på ett helt annat sätt än de har gjort tidigare.
Där finns ju kanske också just det här att i och med att de här konstnärerna som målar ska då så att säga översätta de här bibliska motiven till en miljö som de själva känner igen. Jag menar, de vet inte hur ett fikonblad ser ut eller de vet inte hur ett lejon ser ut, och de måste på något sätt anpassa det till det de känner igen. Och det gör ju också på något sätt att det kommer närmare den där publiken som som tittar på de här målningarna, att det inte är, det är ett visuellt språk som är dem närmare.
Mm. Och samtidigt kommer de här målarna in på ett, liksom på helig mark, det är också förbjudet område på sätt och vis, för att vem har rätt att avbilda Gud, hur ser Gud ut, hur ser änglar ut, att de påtar sig liksom en makt som de kanske inte alltid riktigt får eller borde ta genom att då avbilda bibliska motiv. Och det är ju också på något sätt lite så här, ja, vem har helt enkelt rätt till bilder idag? Det är ju också en fråga som är i högsta grad relevant idag.
Mm. Samtidigt som de också är lite styrda, för att det är domkapitlet i Åbo som tillsammans med slottsfogden som då finansierar de här målningarna bestämmer i hög grad vilken typ av bilder, vilka berättelser är det som får ta plats i den här kyrkan, vilka helgon, både män och kvinnor, är det som man ska ha där på väggarna. Så att det här finns ju också en dragkamp mellan det här, mellan församlingen, mellan domkapitlet och slottsfogden då, som är Åke Göransson Tott och hans fru Märta Bengtsdotter Ulf i Tavastehus slott som då sitter på pengapungen och som bestämmer i sista hand vem som får avbildas i kyrkan.
Och där kanske de bilder som då kyrkans män vill se, det är väl sådana som då är, så att säga, ska hålla församlingen gudfruktig och liksom under lupp och de ska ha makt över sina församlingsmedlemmar, medan då Pellina i något skede säger att varför kan man inte avbilda scener och bilder som på något sätt är upplyftande och som gör människor glada, och det är ju något helt annat än att utöva liksom en kyrklig makt.
Mm. Jag tänker det är intressant med det här referensramarna och så här att man tänker just att i det här tidsperspektivet, och precis som du Petter sa, just det här att på något sätt ge församlingen en tillgång till någonting utan någon slags ställföreträdande tolkare emellan är jätteintressant. Men så funderar man på oss idag när vi går och tittar på de här kyrkomålningarna. Nu till exempel den här kyrkan i Hattula, sen Anneli Kantos bok kom ut, så har man konstaterat att i fjol var det ett av de största resemålen, för att alla läsare vill fara dit och titta på de här bilderna själv. Men vad händer med vår kapacitet att tolka dem när vi så att säga har fjärmats från de här bibliska historierna? Vi har kanske inte så god koll på vilka helgon och vilka berättelser de här bilderna illustrerar.
Men är det ens nödvändigt för oss? Okej, man förlorar så att säga ett lager eller en schattering av det här, men å andra sidan finns ju den där skönheten kvar. Och det är kanske också det som boken i slutet säger, att konstnären ska då på något sätt ställa sig ödmjukt inför konsten, och det som blir kvar är inte konstnären utan det som konstnären skapar, det vill säga skönhet.
Mm. Men jag tänker å andra sidan att det är lite intressant nog det här som du Silja var inne på, om man tänker att då på 1500-talet, 1600-talet, kyrkobesökarna då, de kunde ju inte läsa, alltså text, utan de kunde läsa bilderna. Och så har vi då prästen som då ganska ofta pratar latin, innan man gick över till att prata då finska eller svenska. Och när prästen då predikade och berättade alla de här bibliska berättelserna och de här helgonlegenderna, så kunde han ju visa på målningarna på väggarna, och besökarna lärde sig att läsa de här som lite som seriestrippade ungefär. Och det var levande berättelser i det muntliga berättande för dem. Och idag när man kommer in i en kyrka, så vi kan ju inte läsa av de här bilderna på det sättet. Jag kan inte symboliken i att vilket helgon är förknippat med vilka symboliska föremål, kan vi säga. För oftast har ju ett helgon förknippas ju med någon form av ett ting som den bär i handen eller runt halsen eller någonting sånt här. Så att där tycker jag att vi har tappat lite, att vi kan inte läsa av de där bilderna på samma sätt. Vi har inte den kunskapen, den sitter inte i ryggmärgen hos oss. Vi har inte fått det med i skolan till exempel på samma sätt som förr i tiden, så att säga.
Och här i den här romanen är ju dessutom det är lite roliga det att vissa av de här avbildade änglarna och andra figurer som finns där har lånat drag av bybor. Mm, att när församlingen sitter där och lyssnar på predikan, så ser de då så att säga människor i taket och på väggarna som de de facto känner. Och det tycker jag ju liksom det är ju rörande på något sätt, att tron kan bli så konkret att till och med en ängel kan se ut som grannens man.
Ja, och jag tänker också på just den här Pellina, den här unga kvinnan då, som hon får måla ett helgon i en fönsternisch i sakristian som avbildar heliga kakukylla, om jag nu uttalar det rätt, som är beskyddade mot råttor och möss, och det är ju därifrån den här rottien Pyhimus-titeln kommer också. Och då målar hon en form av självporträtt, som när vi ser då den här avbilden av den här heliga kakukylla, så är det Pellina, då den fiktiva Pellina som vi ser där. För hon hatar människorna i Hurtala by, de som råttor, de bits, de smutsar ner och gör allt som är gott och vackert dåligt. Hon säger också någonstans där att råttor är en symbol för allt det onda. Råttor är sånt som gnagar och äter mig levande, så som människorna i Hurtala, råttmänniskor. Så att den här målningen blir ett självporträtt. Man kan se en råtta som kryper upp på ryggen, och en råtta som klänger i kjolen, och en råtta som gnagar på ett finger. Så hon blir verkligen uppäten av de där råttorna, de hemska människorna i Hurtala by.
Väldigt, väldigt tydligt och starkt. Mm. Det är lite spännande, jag försöker plocka upp liksom de här orden på något sätt som man nu säger. Det är så att vi talar om det här med tolkning och tolkningsföreträde och makt och skönhet och allt sånt här som finns på något sätt inbakat i det här med de här kyrkomålningarna. Och sen om man tar steget till dagens kyrkorum, som ofta är ganska minimalistiska och avskalade och där det kanske på sin höjd, det kan finnas ett helt stiliserat kors eller någonting sånt, och det, that's it. Säger det någonting om vår syn på tro idag, eller är det bara ett uttryck för en slags konstinriktning, eller vad?
Det som jag blev lite fascinerad av när jag tänkte på, nu har jag inte besökt Hattula kyrka, det är ett resemål i sommar, men att den kyrkan, alltså att väggarna inte blev överkalkade. Då när man på 1600-talet, eller 1600-talet framförallt, gick in för att övermåla alla målningar. Alltså allt skulle vara vitt. Mm. Man ville inte ha de här målningarna för de var distraherande, eller folk kunde få felaktiga uppfattningar och så vidare. Det var allt möjligt sånt här, både teologiska och konstnärliga inflikningar som hade motstånd som fanns där. Så det är lite intressant att Hattula kyrka är totalt välbevarad där. Men det som jag sen började fundera på, om vi tänker på idag, så var jag faktiskt i fjol somras, så var jag och besökte en kyrka som finns i Toivakka, nära Jyväskylä. Och den kyrkan är känd för att den har målningar som är gjorda på 70-talet. Och de här målningarna väckte ett himla rabalder på sin tid. Alltså berättelsen bakom de här målningarna, innan jag kommer in på vad de är, så handlar det om att vi har en konstnär som heter Pellervo Lukumies, eller han hette Pellervo Lukumies, som fick i uppdrag att han skulle restaurera målningarna i den här kyrkan. Och de här målningarna var planerade av Alvar Aalto, och de var utförda av en konstnär som hette V. Valros. Och Lukumies skulle då restaurera de här målningarna, samtidigt som han då ville, sa att han ville göra de här målningarna baserade på de gamla, men utgående från den egna själen och personligheten. Så han ville göra lite egna tolkningar, vilket resulterade i att han gjorde om alla målningar i hela kyrkan. Och det är väldigt starka färger, alltså det är ljusblått, klarblått, rött, gult, vitt, väldigt klara färger. Och det är popkonst. Mm. Helt fantastiska målningar där vi kan se en Jesus, en sån lite hippie-Jesus, klädd i såna tidsenliga modekläder. Han bär så lång röd kaftan och så byxor med breda byxben, och skorna har vingar. Och så har vi änglar som representerar olika folkslag från olika delar av världen. Vi har en romsk kvinna som är väldigt sminkad, och sen har vi någon kvinna från Egypten, och så har vi någon från Sápmi, och vi har någon från afrikansk kvinna. Och det här väckte ju ett himla ståhej, att hur kan man göra så här? Och då den här Pellervo Lukumies, så han försvarar sig då med att han ville visa att det finns plats för alla i Guds hus. Alla kan ta plats i kyrkan och liksom i himmelen, så att säga. Att alla ska finnas representerade och verkligen föra in också den här konsten, uppdatera den till att motsvara dagens värld, så att säga. Och det tycker jag ju att man ser också om 1500-talsmålningarna. De representerar på sitt vis också den som man såg världen just då. Jag menar att man förde in nordisk flora och fauna i målningarna till exempel.
Jag tänkte på det här, att det är samtidigt väldigt laddat. Jag kan tänka mig att det också har kommit reaktioner på det här. Just att för att bilder och speciellt kanske religiösa motiv blir väldigt laddade. Får man göra så här, och kan man skildra det här precis som i boken också, det här med att får en kvinna måla dessa målningar och sånt här. Och då tänkte jag på, jag går ofta förbi, det finns helt i centrum av Helsingfors vid busstationen ett litet, jag vet inte om man ska kalla det ett kapell eller en minikyrka.
Ernst Billgren.
Som är liksom en sån här riktigt avskalad kyrkosal som är så här helt i trä, ytor och inga fönster. Och ibland har jag funderat, för att det är just ett sånt ställe där det rör sig väldigt mycket turister och det går ofta in människor som säkert representerar helt olika religiösa inriktningar. Och det fungerar liksom just för att det är så avskalat, att där finns liksom ingenting som annonserar det ena eller det andra, utan det blir en slags sån här förenande punkt just i en sån här passage där människor rör sig från en plats till en annan och där kan man gå in en stund. Så att där har man tagit bort allt det här som är på det sättet laddat och man funderar hemskt mycket på vad det väcker för tankar och känslan.
Där är det kanske att man ska se de där inre bilderna.
Ja.
Istället för de yttre. Man ska gå in i sig själv.
Precis. Jag tänker ändå på du nämnde den här vilpo då som den så att säga ursprungliga handslankaren där i den här triona av målare som sen den här Pellina ersätter. Och han säger då i slutet, han blir lite sådär sur förstås, för det är en kvinna som kommer och tar hans plats och han har nog ganska höga tankar om sig själv. Och tror inte att den här Pellina klarar av den här uppgiften som hon har blivit tilldelad. Och då hans bärande argument är det då att det är bara Gud som är skapare. Att det som de egentligen gör där är ogudaktiga handlingar i kyrkan. Och då blir det på något sätt ännu starkare det här att de sitter där och målar de här envetet, de här bilderna och jobbar sig uppåt mot kyrkvalvet med de här bilderna. Samtidigt som då den, så att säga, den som blir förskjuten ur den här trion är den som säger att det som de gör där det är mot Guds vilja. Ja, det kan man ju förstås fundera på.
Samtidigt kan man ju se dem som ett verktyg i Guds hand, om man tänker att de är mottagare av de här bilderna som de sen kanaliserar och målar upp på väggarna. Man kan ju se det också som så att de är bara ett verktyg för Guds vilja, jag vet inte.
Men jag gillar nog fortfarande den här känslan, eller på något sätt den där vördnaden också för den enskilda bilden. Just att man tillskriver en bild och dess tillblivelse all den här betydelsen. För att jag tycker just i och med att vi lever i en sån tid där de visuella intryckena är det vi på något sätt lever och andas hela tiden, men man hinner inte riktigt fästa sig vid dem. Jag tänkte det var en så rolig bild på något sätt nu när jag var där i Lojo kyrka i söndags, så var det också det att jag råkade komma dit. Det var ju en gudstjänst, jag tänkte ju inte på det. Förstås är det en gudstjänst när jag kommer dit. Jag tänkte, det är fint, jag far dit på morgonen när den öppnar kyrkan. Och då var det en familjegudstjänst och så var den dessutom streamad. Så som det nu är i dagens läge så är ju många gudstjänster streamade. Så att där var vi liksom jämna antal vid varje pelare som var så här enorma tv-skärmar. Där man då kunde så att säga se det som händer framme vid altare och publiken och sådär. Och det fanns någonting i den där själva bilden, den här mötesplatsen mellan de här 1500-tals inramningen som fanns i själva kyrkorummet och sen de här skärmarna som blir på något sätt dagens kanal så att säga för den religiösa gemenskapen. Att det är också
bildet. Men tycker du att det fungerar eller kändes det bara liksom märkligt att på något sätt den här själva den här gudstjänsten på något sätt också televiseras samtidigt som den utförs i kyrkan?
Jag vet inte, jag tyckte det var fascinerande. Det var kanske snarast det. Och jag tänkte på hur mycket det har varit nu under liksom den här pandemitiden till exempel, när kyrkorna har varit stängda och människor har inte kunnat gå till sina då, gudstjänster som för många säkert är en rutin att göra. Och hur mycket kyrkorna har varit tvungna, församlingarna har varit tvungna att, så att säga, uppfinna en digital plattform för sig själv. Att de har kunnat ha de här andaktstunderna eller gudstjänsterna på nätet. Och vilka bilder är det då man i det skede så att säga, förmedlar av det där kyrkorummet som man annars delar? Att väldigt mycket är ju faktiskt visuellt kring den här religiösa gemenskapen också.
Ja, jag tänker mig också att det är på något sätt tacksamt och skönt att någon fyller ut så att säga det här sakrala tomheten med bilder. Att på något sätt, okej, fantasi i all ära, men på något sätt tycker jag också fint att någon vågar sig på de här tolkningarna. Och att om man då föreställer sig att den här Pellina som då med sin egen hand har målat de här bilderna. Att det finns faktiskt någon också som ligger bakom de här bilderna. Och det är ju förstås, 500 år senare är det förstås svårt att det där kanske leva sig in och förstå vad de allt var med om och upplevde. Men i varje fall det att det faktiskt finns en människa bakom det här som levde under den tiden och som på något sätt blev ett med det här kyrkorummet.
Mm. Ja, jag märker att jag har plockat ut en mening som säger ganska mycket om det här, hur man tänkte eller hur Anneli Kanto tänker att man tänkte sig då, att målaren måste få kontakt med det osynliga och göra det synligt, ge en bild av det som ögat inte når. Och det är väl just det som då att rita de här, eller måla de här religiösa bilderna, just att avbilda det gudomliga, det som egentligen inte går att avbilda, som de gör.
Och jag tycker det är en så fin bild på något sätt också, för jag menar det som en författare det gör, det som man gör inom konsten överhuvudtaget på något sätt, just att skapa de här historierna bakom det. Jag menar, precis som du säger, Petter, också att nu, från och med nu när jag går in i en kyrka och tittar på en kyrkomålning, så kommer jag att tänka på att det är en människa med en hel livshistoria bakom som under specifika omständigheter har skapat det här. Och det gör liksom att det förser den där upplevelsen med en helt ny dimension som jag inte skulle ha haft om inte Anneli Kanto hade skrivit om Pellina. Så där ser man ju igen på något sätt att konsten på något sätt fungerar och kulturen som en brobyggare mellan många olika dimensioner.
Och många olika sekler. Jag menar, vi har väldigt många medeltida kyrkor i Finland där de finns bevarade, åtminstone delvis de här ursprungliga målningarna. Många kyrkor har ju lyckats ta fram det som har varit överkalkat till exempel. Så att nu i påsktid så besöker säkert många sin lokala kyrka, så då kan vi uppmana dem att ta en lite extra titt på konstverken i din egen kyrka, i din hemkyrka.
Jag tycker det är strålande att sätta punkt för diskussionen här med den uppmaningen. Och så tackar vi för sällskapet och återkommer nästa vecka. Tack och hej.
Tack.